Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm.
Och jag heter Silvia Ingesson Åkermark.
Som ni vet så arbetar vi som brottmålsadvokater, men nu är vi båda lediga och har semester, vilket är väldigt skönt.
Ja, man behöver ju ladda batterierna när man jobbar med det här. Det är oftast väldigt intensivt. Och för mig så är det främst att jag läser och lyssnar på olika poddar och sommarpratar för att ladda batterierna och såklart ligga och låta mig i solen. Och du då?
Ja, men jag har också gjort det. Jag har haft fullt upp här med familjen. Men jag har också tagit tid för mig att lyssna på några av de här sommarpratarna som jag ofta tycker är väldigt intressanta. Och vi har ju kommit fram till att vi båda har en favorit. Det är sommarpratet med Carina Bergfeldt. Hon är då journalist och författare. Hon arbetar på Aftonbladet och även som SVTs nyhetskorrespondent i USA. Och vad tyckte du, Silvia, om hennes sommarprat?
Det var ju helt fantastiskt. Jag blev så tagen redan. Hennes inledning var ju så målande. Och efter den så hade jag en klump i magen och i princip gråten i halsen hela hennes program. Men det var främst hur hon beskrev då sin barndom såklart. Med det var våld i nära relation. Hennes pappa var ju en otroligt, ska man säga, dominant och verkligen en person som förminskade alla sina och även då slog hennes mor och sen styvmor, som jag förstod det. Men sen var det även då, hon beskriver ju hon möts och blir förminskad även av andra män när hon kommer ut i arbetslivet. Och det här gör hon ju upp med det här programmet och man känner verkligen den revanschkänslan. Och en sak som hon sa, som tycker jag var väldigt bra, var att hon får frågan, tror du att du är den du är på grund av din barndom? Och då sa hon att hon blir så förbannad. Det handlar inte om att trots sin barndom så blev hon den hon är. För att jag tycker hon får fram, jag är ju tidigare relationsspecialist, att hur det är att växa upp i med en förälder som utsätter sin partner för våld och vad det är med barnen och hur man blir, att man hela tiden som barn då blir en expert på dessa av sin omgivning för att känna av och när det som helst kan explodera. Och hur han också utsatte henne för fruktansvärt psykiskt våld. Vad kände du, Nina, när du lyssnade? Vad var det som du blev mest gripen av?
Ja, men det var ju absolut det du också berättade om. Det var ju, hon är ju verkligen otroligt duktig på att berätta. Alltså hon har ju verkligen den förmågan att man lever sig in i hennes liv. Och det jag också tänkte mycket på var hur hon blev behandlad på Aftonbladet just av manliga kollegor. Och det har ju vi pratat om, Silvia, att det här knyter ju an lite till hur strukturerna och maktstrukturerna ser ut i advokatbranschen. Håller du med om det?
Ja, de här härskarteknikerna, just det här, just förminskandet och att man, många män vill få en att tvivla på sig själv. Det tycker jag började ämna redan på utbildningen. Men jag tänkte på det. Jag minns tillbaks på en hel del situationer själv som jag nog hade glömt bort lite. Och bara, just det här hände med mig också. Att man har glömt det faktiskt. Att hur lätt det bara blir förminskad när man är sig. Och att man inte... Och lite tappar tron på sig själv i de situationerna. Men någonstans så har man ändå en drivkraft. Nej, men jag kan faktiskt det här. Och det har ju hon också haft någonstans. Hon pratade om att man har en god... Alltså, någon, en god röst inom sig och en ond röst som då också vill förminska en. Men hennes goda röst vann ju till slut. Så det är ju fantastiskt. Men också, hon såklart berättade ju också öppet om att, att hon fortfarande får jobba med de här sidorna på grund av sin uppväxt. Och det hon varit utsatt för.
Ja, och det kommer man säkert få göra under lång tid framöver. För det har ju inte, alltså, det har ju skett en förändring. Men vi har ju lång väg kvar. Och jag har faktiskt varit med i, eller jag ska vara med i ett nyhetsbrev. Det är ett oberoende nyhetsforum om jämställdhet som heter Bättre än de flesta. Och det finns på Instagram. Och var tredje vecka så kommer de ut med ett nyhetsbrev där de lyfter olika händelser som rör jämställdhet och personer som jobbar för det. Och de har ställt en del frågor till mig, så att jag har haft anledning att tänka på de här frågorna. Och därför knöt ju det här sommarpratet med Carina så nära an till det jag funderade på. Och de hade bland annat en fråga till mig om hur maktstrukturer bäst ändras då gällande jämställdhet. Och det jag tänkte på är väl framförallt det att vi måste förändra attityder och slå hål på fördomar. Vi måste liksom tillsammans driva frågor om jämställdhet och förändring i branschen så att de här maktstrukturerna kan ändras. Och just i förhållande då till advokatbranschen så behöver ju kvinnliga advokater synas mer. Och det är också därför vi har startat den här podden. Och jag har väl tänkt också att vi ska inte vara rädda för att ta plats och vara en förebild för yngre kvinnor. För det kan jag känna att jag saknade när jag var yngre. Just ung i den här branschen. Att det fanns väldigt få kvinnliga advokater. Och väldigt, väldigt få kvinnliga delägare på den här advokatbyrån som jag arbetade på inledningsvis.
Mm. Och det, jag delar helt den uppfattningen att man måste ta det ansvaret. Jag vet en hel del kvinnor som tycker att men jag hade ju inte det så... Lite, alltså, säger att men jag har kommit dit jag har gjort trots liksom, att det handlar inte om kön och sådär, men jag tycker att om man har kommit så långt, så varför ska vi inte bereda vägen även för andra kvinnor? Och jag vet att jag tycker en viktig sak är, som jag själv har så mycket prestationsångest, är att berätta om det. Och det är så många. Jag har både fått en mejl från sådana, alltså unga tjejer jag inte känner, alltså juristtjejer, och som kommer fram till mig på olika tillställningar och tackar för det. Och säger tack Sylvia, tack att inte jag själv om att ha så mycket tvivel på mig själv. Fast jag vet att jag är duktig, så har jag ändå de här tvivlarna och hur jobbigt det är. För ingen av oss är perfekt och alla vi har ju prestationsångest. Så man är ju inte en sämre advokat eller jurist för att man vågar vara sårbar. Jag tror att sårbarheten har saknats lite och ödmjukheten inför sig själv. Så det tycker jag har varit en viktig del för mig att förmedla. Att jag är inte en sämre advokat på grund av att jag har den här ångesten. Tvärtom så är ju det faktiskt en drivkraft. Det är min främsta drivkraft också såklart. Jag hade ju inte kommit dit jag hade, eller jag är idag, utan min prestationsångest. Så det är ju den som egentligen piskar mig framåt också.
Nej, men, och jag håller med om det. Det handlar ju också om att vi måste så här, promota andra kvinnor och kämpa för det vi tror på och inte ge upp. Och jag vill, precis som du säger, jag vill vara en förebild för mina två döttrar. Och jag vill att de ska växa upp och känna att de har samma möjligheter som killar. Och det är en stark drivkraft hos mig. Eller jag håller just nu på att läsa en väldigt, väldigt bra bok av Malin Persson Girito som heter Dubbla slag. Alltså det är hon, författaren, som har skrivit den här Störst av allt som vi pratade om i vårt första poddavsnitt. Och den här boken den är från 2008, men jag tycker att den är än aktuell även idag. Och den handlar om en ung kvinnlig advokat. Och hon arbetar på en stor affärsjurisk advokatbyrå i Stockholm. Och hon är som är lovande och gör karriär på den här byrån. Men i samband med att hon får barn så avstannar allting. Och hon behandlas annorlunda, hon får inga ärenden. Och successivt så utmanövreras hon från den här advokatbyrån. Och till slut så går det så långt att hon ombeds att sluta av de andra delägarna. Frågan är om det har blivit bättre de senaste 10 åren och hur det är med jämställdheten i advokatbranschen egentligen. Och det man kan säga är att fortfarande är det en låg andel kvinnliga delägare på i vart fall de stora affärsjuridiska advokatbyråerna. Men de arbetar aktivt för att förändra det här eftersom man har insett att jämställda byråer leder till framgång. Och det finns faktiskt flera klienter som har valt bort vissa byråer på grund av deras låga andel av kvinnliga delägare, vilket har uppmärksammats i media. Och det man har sett i forskningen, det är att kulturen spelar en stor roll och det finns en manlig norm som man tidigare inte har varit så medveten om. Men det jag upplever är att man pratar om jämställdhet på ett annat sätt än man tidigare gjorde i branschen. Och Silvia, du har ju blivit invald i advokatsamfundets styrelse. Och jag vet att samfundet arbetar aktivt för att förändra kulturen och öka kvinnligt delägarskap.
Mm, det stämmer ju. Och jag blev ju först såklart väldigt glad och sen också förvånad. Men det är ju nära att bli invald i styrelsen. Men jag och en annan kollega blev det samtidigt nu. Och vi har ju inte tidigare varit aktiva i samfundet, men båda väldigt engagerade i olika frågor. Och just jämställdhet är en fråga som jag har drivit ända sedan jag började i princip jobba med juridik. Och det kändes väldigt kul att faktiskt att uppskattas för det. Och jag vet att när vi då blev nominerade, att hon och jag skulle äta middag på kvällen, att vi skålade för att, och på skämt sa att så här är det att vara kille, att bara saker händer utan att behöva kämpa ihjäl sig. För så har det ju känts förut, att man på något sätt ibland har valts bort på grund av att man är kvinna, alltså en kön. Och det är inte på något sätt att vi känner oss inkvoterade, inte alls, för vi vet ju båda att vi har kompetens för det. Men det känns kul att man nu också kanske försöker föryngra lite, inte för att vi är 30 längre, men det är liksom, jag tror att det är viktigt, för att jag var också aktiv efter MeToo. Då skapades ju med vilken rätt. För jag tror att många var väldigt trötta på att det går så långsamt inom advokatbranschen. För som du säger så pratas så mycket om det och många byråer jobbar ju med det. Det finns mycket policydokument och eftersom man inser att man vill tjäna pengar, och det här handlar ju om det, att behålla viktiga klienter, för det är ju många vd och sådana i näringslivet som är kvinnor, och att också vara en modern arbetsplats, och att det skapar ju en bättre arbetsmiljö helt enkelt. Det vet ju du och jag, vi är på helt jämställda byråer och det blir ju verkligen en,
ja. Och det är väldigt få byråer.
Som är det, ja.
Alltså humanjuridiska byråer är ju i och för sig bättre. Men det är vi väldigt stolta över både.
Ja, men kanske inte heller i någon delägarskap. Vi båda upplever, nej, någonstans att vi trots allt också motarbetas lite på grund av att vi är kvinnor. Att man inte lyfter det. För jag tror att en stor del handlar om att man inte är tillräckligt intresserad av det här. För det här sitter så djupt i kulturen. För fast man jobbar så mycket så händer det inte. Men jag kommer säga något kontroversiellt nu. Det är att jag har ju aldrig varit föräldraledig. Jag har inga egna barn, men jag har ju 3 bonusbarn som jag tycker jättemycket om. Men jag har aldrig varit föräldraledig, och jag har ju då alltid jobbat och gjort snabbare karriär än många andra då som var föräldralediga. Och då har de i princip blivit lite avundsjuka och ifrågasatt det, vilket jag aldrig kunde förstå. För jag har ju skaffat mig mer erfarenhet och kunnat haft större mål, alltså till exempel när jag var åklagare. Men jag upplever att många vill både äta kakan och ha den. Vi har så förmånlig i Sverige med den här föräldraledigheten. Men tack vare också den så gör att många kanske hemma lite väl länge, som gör då att de hamnar efter, men någonstans inte riktigt vill acceptera det. Och vad man kanske borde också göra, förutom då att ha en bra chef, att tänka på vilken arbetsplats man är, det är också att välja rätt partner. Att skaffa sig en jämställd partner, för också där tycker jag mycket brister. Och man kan kanske inte vara, man vill bli delägare, vara föräldraledig 1,5 år. Det kanske inte går, men man kan lösa det på andra sätt såklart. Det är klart att arbetsplatsen ska göra att det ska vara samma möjligheter. Men jag tror att vara hemma 4 gånger till exempel 1,5 år är ganska lång tid. Men man behöver inte heller.
Ja. Problemet är ju också att det är svårt att behålla klienter. Precis. Om man är borta så länge. För det är ju klienterna som så att säga är vårt levebröd. Och finns vi inte där under långa perioder, ja men då väljer de en annan advokat. Så att det är ju det som är svårigheten, att komma tillbaka om man är borta så länge. Jag håller med.
Framförallt humanjuridiska byråer är det omöjligt, eftersom vi är som personligt förordnade till exempel för klienter. Det är jättesvårt. Men jag tror att man måste bara inse det. Man får välja lite. Att man får försöka skaffa sig en så bra partner som möjligt. Och i så fall också spara under tiden innan man är gravid till exempel. Och då kanske också skaffa sig hjälp om man nu vill göra den karriären. Men man måste inte alltid göra allt på en gång heller. Allt måste inte hända mellan 30 och 40. Det tycker jag också att många känner, att de har sån stress. Man måste kanske inte ha toppkarriär samtidigt som man ska ha då 3 barn. Det är lite den boken handlar om också, som du, jag har ju läst den också. Allt måste ju inte handla, men jag tror att många känner det, men det är fortfarande väldigt grabbigt och macho, så det problemet finns ju. Och den här då, MeToo, som hände efter mig med vilken rätt, visade ju det. Hur fortfarande sexistiskt det var, hur mycket man försökte förminska unga tjejer. Att på en helg så blev det alltså en grupp med 12 000 kvinnliga jurister på Facebook. Jag vet att de fyra som startade den, jag var på en föreläsning med dem, de berättade att de kanske räknade med några hundra. Och det exploderade ju. Och det var ju skrämmande. Samtidigt visade ett fantastiskt kraft och systerskap, men skrämmande att det inte hänt mer, att det fortfarande finns det här diskrimineringen och sexistiska, och även då såklart en hel del sexuella övergrepp som har skett mot många av de här unga juristerna.
Men... ja, men det var ju helt galet att läsa alla de här beskrivningarna av vad kvinnor hade varit med om under sina långa karriär. Alltså det här var ju också äldre kvinnor som skrev under och berättade vad de hade upplevt. Och det var ju, alltså de där historierna, man trodde inte det var sant. Även om vi själva varit del i det, så förstod man ju inte att det var i den omfattningen.
Nej.
Och att folk också vågade.
Ja, men precis.
Berätta.
Ja.
Plötsligt så bara berättade alla.
Ja, verkligen. Och det var ändå en fantastisk känsla. Jag kände, jag har ju haft feministiska bokklubbar sen jag började sitta ting, eller till och med läst juridik. Och vi har pratat mycket om det här, och man hörde mycket historier det var, men att var med om det här liksom 15-20 år senare, att den här kraften, som sagt, för ett problem har ju varit, tycker jag, och det är också kvinnor motarbetar varandra, det här med att ja, men jag har minst lyckats göra karriär, jag behöver inte det systerskapet, jag är typ lika bra ungefär som en kille, men det är klart att vi alla är lika bra, men menar, vi måste ju ändå lyfta och stötta varandra. Det är det här cool girl, brukar man säga, att man ska vara en cool girl. Det finns Gillian Flynn, hon skrev om det i den boken Gun Girl, att man ska vara en av killarna. Och det upplever lite att det är ganska mycket så inom just advokatbranschen, att man ska säga, ja, det är ingen skillnad, liksom, jag är precis som killarna också. Men det är inte det handlar om. Det handlar om att man inte ska diskrimineras på grund av sitt kön. Att man ska kunna vara sig själv.
Precis. Men många anammar ju den stilen och tror att det är på något sätt är lösningen för att man ska få många klienter, att man är som killarna.
Precis, och det är liksom, det tror jag är helt fel väg att gå. Dessutom, vi är ju inte ens, vi har pratat mycket om du och jag, vi blev ju nu, fick en massa frågor av Mia Törnblom och Kristina Stiell i deras podd Självklart. Och då fick vi just frågor om det här med att klä sig kvinnligt, och bland annat då som de upplever att vi gör, att det är faktiskt också ett statement och en styrka att många klienter uppskattar att man, framförallt att man kan vara sig själv. Då blir man ju den bästa advokaten. Och bästa, eller hur? Bästa ombudet.
Versionen av sig själv. Ja, men absolut.
Det blir man ju verkligen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och en som lyfter det här nu, som dessutom har blivit kritiserad i för sig, för många kvinnor har ju upplevt att Ann Ramberg, som är generalsekreterare för advokatsamfundet, hon blev kritiserad under det här MeToo, att hon då försökte förminska det här att inte heller existerar inom advokatbranschen. Men hon lyfter upp, tycker jag, på ett bra sätt nu sina förebilder. Eller hur, Nina? Vad tycker du om det?
Ja, men precis. Nu i det sommarpratet hon hade, som jag verkligen rekommenderar alla att lyssna till, för att det var mycket bra saker hon sa. Hon tog ju upp det att hon själv då också har blivit förminskad under sina år som advokat. Och hon, när hon var advokat, eller blev advokat för, ja, det är väl 40 år sedan, då var hon verkligen i minoritet som kvinna. Och hon berättar att hon fick brev då tillställda till sig där det stod då Arne Ramberg istället för Ann Ramberg. Och hon har kallats olika namn som Lilla Stumpan, och hon har också kallats som, hon nämner olika, ja, elakheter. Hon har blivit kallad som kommunist i pärlhalsband med mera. Och hon berättar ju också att det här med att självständiga och starka kvinnor provocerar, det tycker jag är väldigt intressant att hon tog upp. Och sen så en annan viktig poäng hon har som jag vill ta upp i podden, det är att hon tog upp personer som hon ser som förebilder, som kämpar för frihet, rättvisa och demokrati. Och hon menar att sådana här förebilder behövs i en tid då populism och rasism är framträdande. Och jag håller helt med henne i det här. Och då berättar hon då att numera är det 1/3 av världens stater som inte längre, eller som inte längre uppfattas som demokratier. Till skillnad från för 30 år sedan, då var det bara 12% som inte ansågs vara det. Och det här är en dramatisk ökning även i Europa. Och hon menar att demokratin är allvarligt hotad. Och att just populistiska politiker utnyttjar människors rädsla. Och man målar upp sådana hotbilder och man pekar ut enskilda personer och grupperingar som orsak till alla problem. Och människor drabbas självklart av oro. Men då att problemen då i samhället skulle bero på enskilda grupperingar, det saknar helt vetenskapligt stöd. Och det bygger egentligen mer på människans naturliga rädsla för det som är främmande. Och det här tycker jag hon lyfter på ett väldigt bra sätt. Och det är ju så aktuellt. Håller du med om det, Silvia?
Ja, och det är lite det du var inne på, det här med normen. Det finns en manlig norm. Det är också det här i Sverige, såklart det svenska här normen. Att man är ändå, vet, man motarbetar det som är lite annorlunda. Och vi drivs både du och jag av att vad vi ser nu, och att vi har ju kunskap. Jag kan bli provocerad av till exempel på middagar när människor kommer då med vissa påståenden. Och när jag själv, och då också även min man, vi jobbar med de här frågorna. Han är försvarsadvokat. Och då säger vi, nej men det stämmer inte. Och så försöker vi förklara, och så vill de inte lyssna. För de hellre har läst en krönika eller en debattartikel eller lyssnat på någon politiker som inte vet vad de pratar om. De vill hellre tro på det än på oss som jobbar med det, och lite att vi försöker vara politiskt korrekta. Det handlar inte alls om det. För att, hon tog ju upp också Ramberg en undersökning om, som visar att nyanlända, att de blir lättare dömda för olika typer av brott till exempel. Och det har vi pratat ofta om, du och jag, att det är man ju ofta medveten om även i rätt. Det blir inte bara nyanlända, utan har du ett utländskt namn och ser ut på ett visst sätt så blir du lättare dömd. Och hon ger då kritik, fast inte helt explicit. Hon säger ju att även välutbildade jurister har då fördomar som de borde jobba med. Och vad jag tror hon menar är ju domare. Och vi har ju varit snälla, för de flesta domare är fantastiska. Men det här är ett problem, för det är vi alla medvetna om som jobbar. Både som åklagare och advokater, vi vet ju det. Alltså det. Men såklart också att åklagare där har ju ett ansvar, vilka de åtalar, För där, man glömmer som sagt ofta åklagarens ansvar och makt. För det är de som avgör vilka man åtalar och lägger ner också väldigt mycket. Och vilka mål är det då de lägger ner? Det är det man kan fråga sig.
Mm. Men sen också det här att det sprids i media då och många politiker använder sig av att genom hårdare straff så kommer vi minska brottsligheten och fler poliser behövs. Och på något sätt att det här är då det som kan minska brottsligheten i Sverige. Men det finns egentligen inte något stöd för att hårdare och längre straff kommer innebära att brottsligheten minskar. Och det vet vi som jobbar med det här också, att det tvärtom leder till utanförskap och det blir svårare att bli en del av samhället efter att man har muckat från ett fängelsestraff. Och grunden för brottsligheten, det handlar ju snarare om sociala strukturer som vi alla är del i och ansvariga för, och de här utsatta områdena som har tillåtits växa fram i storstäderna och de grupperingarna som bildas där. Det är ju något helt annat. Håller du med om det?
Ja, och jag var på ett seminarium med dåvarande generaldirektören för kriminalvården, Nils Öberg. Jag tror han är för Försäkringskassan nu istället. Men han berättade ju om massa forskning, framförallt på Nya Zeeland, bland annat, och Holland, där man har fått hårdare straff. Då har ju det ökat markant brottsligheten. Jag tror att det handlar om att öka, för att har du inte ett hopp om att du kan liksom komma in i samhället igen, att du får möjlighet att bättra dig, då skiter du i det. Alltså hoppet måste finnas. Det måste finnas möjlighet att kunna komma tillbaka till samhället, till exempel om du begår brott när du är ung. Man är inte bara en ond människa hela livet. Man kan göra misstag. Det har vi också pratat om, att det kan ju hända saker som gör att du begår vissa brott. Men jag fick ju en fråga faktiskt nu nyligen om vilken nationalitet det var det som främst, eller majoriteten inom en relationsvåld. Alltså vilken typ av män från vilka länder som är mest våldsamma i någon relation. Och då sa jag, det är svenskar. Och den personen blev så, va? Vad sa du? Jag bara, ja, men vi bor ju i Sverige. Det är klart att det är flest svenskar. Men det kan handla om jämställdhet och man vågar anmäla sig där. Men alltså, det är så, jag förstår inte den här viljan att det ska vara vissa typer, vissa nationaliteter som ska vara de som är mest överrepresenterade. För det är klart att det är flest svenskar i Sverige. Och då blir det ju det. Men jag blir bara lite beklämd över det, för att jag har ju märkt inom just relationsvåld till exempel att där så är ju de flesta gärningsmän, de beter sig så lika oavsett vilken kultur de är uppvuxna i, för det handlar mer om en personlig störning. Sen absolut att inom vissa kulturer, framförallt machokultur, så kan man ju förstärka vissa beteenden. Så det kan ju ibland vara grövre våld inom då vissa kulturer, men det är inte så att det är överrepresentation av en viss typ från vissa länder, utan nej, det är ju svenskar. Det är samma ju våldtäkter också. Det här skyller liksom gruppvåldtäkterna på nyanlända. Det har förekommit, men absolut inte är det som är den stora majoriteten. Definitivt inte. Vi hade redan det innan. Vi har liksom, det här, det är en patriarkat, det är det handlar om. Den är liksom inte, den är internationell, inte bara nationell.
Mm. Och det vill ju vi lyfta fram i den här podden, eftersom det förekommer så mycket felaktigheter i media gällande det här. Mm. Det här är ju också väldigt farligt.
Ja, det är oerhört farligt. Och varför skapar det här? Och man skapar också väldigt mycket rädsla för människor. Och jag träffade en fantastisk polis idag, jag var på ett förhör, och hon tog upp det här. Och det är också viktigt att umgås med olika samhällsklasser från då olika kulturer. För att man inser, alltså, för hon är ju polis, som sa att hon jobbar med det jättemycket, för att inte bara få för sig att vissa då från vissa länder beter sig på ett visst sätt. För att om man bara träffar en viss klass till exempel, ska man bara träffa underklass till exempel, arbetarklass eller alltså en viss, eller bara överklass, bara svenska, då tror man att alla är sådana i Sverige. Så är det ju inte. Det finns ju olika klasser.
Nej, och det är ju, ja, och det är ju det som är problemet. Att de flesta umgås ju med likasinnade, och det kan jag ju känna själv. Och det är ju det som är så fantastiskt med vårt arbete, att vi kommer i kontakt med så många olika samhällsklasser. Vi får ju se så många olika kulturer, och det är otroligt berikande. Och jag kan känna ibland när jag sitter på middagar med väldigt likasinnade att alltså, det är ju egentligen så ointressant allt det vi pratar om, för det är egentligen ingen som har en inblick i andra delar av samhället. Och då, och har man inte det, då kan man inte heller uttala sig på det här sättet som många gör.
Nej, och varför ska vi har ju det så extremt bra i Sverige. Jag kan också bli provocerad över det att ska vi inte vara stolta över det och bara upp? Varför känner vi så mycket hat och rädsla när vi har det så bra? Ska vi inte bara istället bara öppna oss lite mer? Hon tar ju upp det också. Anna, men verkligen, det är mänskliga rättigheter. Vi ska liksom stå upp för det. Vi ska hjälpa varandra. För att det är inte så att Sverige, vi är ett jättelitet land i världen. Tror vi att om vi har det bra skit i resten av världen att det blir bra för oss? Nej, vi hör alla. Vi är tillsammans. Vi är en enhet hela världen. Och jag har ju fått en girl crush nu då i sommar. Jag har ju kollat mycket på fotbolls-VM och blivit helt, alltså jag älskar hon, Megan Rapinoe tror man uttalar hennes namn. Och hon är ju en fantastisk ny förebild just för det här med mångfald och inkluderande och att känna kärlek och inte det som deras president i USA då skapar hat och att han vill exkludera människor. Och hon tar ju upp det hela tiden. Men tänk vilken förebild hon är för många. Det handlar också om sexualitet och etnicitet. Men jag tycker att hon är, förutom att vara en grymt duktig fotbollsspelare, så hon är supercool och jag önskar att fler kunde, som har den makten, som är sådana förebilder, vågar stå upp för det. Men vi behöver det mycket, mycket mer.
Ja, och hon utnyttjar det på helt rätt sätt. Hon har ju fått sånt genomslag. Det är helt, alltså, man blir ju bara lycklig.
Ja, alltså jag bara ryser och tänker på det nu. Alltså, det skulle jag födas igen.
För
det
som inte vet så är hon är ju då, vad ska man säga, lagkapten för USAs fotbollslag då.
Precis, det är bra att du förklarade det. Ja. Jättebra. Jag bara utgår från det eftersom jag är helt kär i henne att alla andra är också.
Hon har förekommit mycket i media nu här, men hon är... Och hon vann skytteligan och har blivit superuppmärksammad.
Men ja, hon blir den mest värdefulla spelaren i hela VM. Och liksom, hon är värsta vinnarskallen och hon har rosa hår. Bara det gör att jag älskar henne.
Om nu, nej, men alltså hon står... Som hon säger, om landslaget blir inbjuden till Donald Trump då, till Vita huset, så tänker hon inte följa med. Bara det.
Nej, och bara det är sånt... underbart statement. Och som fler, vi har också mer civilkurage. Och det tar också Anne Ramberg upp i sitt sommarprat. Så ni förstår att ni måste lyssna på det. För att verkligen, hon är en vis kvinna och har många... Ja, men verkligen, hon delar med sig och intressanta tankar. Klok. Så det är tacksam eller glad över att hon delar med sig så mycket i sitt sommarprat.
Verkligen. Och det vi hade tänkt prata om nästa vecka, det är det här frågan om straffen. Hur straffet bestäms och varför det är så olika straff i Sverige för olika typer av brott. Varför får man väldigt hårda straff för till exempel skattebrott och brott mot staten? Och varför är det förhållandevis lägre straff när det gäller våld i nära relation? Det är ofta sådana frågor man får. Så det tänkte vi behandla.
Ja, och till exempel också, kan det vara så att på grund av att det relativt sett då i Sverige är höga straffer, våldtäkter, kan det göra då att man kanske inte väljer att döma och inte vill förstöra människas liv? Kan det vara far? Men vi är så glada att ni lyssnade på oss idag. Och att fortsätta skicka frågor, recensera och ge oss betyg. Vi tycker det är superkul att läsa era frågor.
Verkligen, så ses vi, eller vi hörs då nästa vecka. Tack för idag!
Ja. Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.